Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Hej Sverige! Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på Apoteket.
Shit alltså, det där var nytt.
Det var något helt nytt.
Ja, vi tänkte så här, vad ska börja? Det bara du börjar. Jag tänkte så här, vad ska jag säga? Jag tänkte, det var ju länge sedan jag började ens.
Ja, det var länge sedan du började.
Och då blir det tju, tju, tju.
Tju, tju, tju.
Det är att min mormor sa det när jag faktiskt växte upp, så gjorde ju mormor någonting som hon trodde att det var typ så här, lite så här förbannelse när man ska kolla på fotbollsmatcher online, eller online på tv. Och det var så straffläggningar, och så det laget som skulle missa straffen, då brukar man säga tju, 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 för att de skulle missa.
Tju, 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 tju. Ja, vilken häftig mormor du hade.
Ja, när det lyckades så var man ju glad att man hade en häxmormor då, men när det misslyckades så var det inte, då var, tyckte man att de var kass på.
Men var hon också en sån här som kom med sån här
båt?
Förutspåelse.
Jaha, det vill säga att hon kom hit i en bananlåda.
Hon kom hit i en bananlåda.
Nej, alltså, nej, jag tror mormor, hon var ju väldigt andlig egentligen. Hon var ju superandlig. Men jag tror inte på något sätt att hon riktigt kanske utövade någonting. Jag vet att hennes mamma, eller någon i alla fall i släkten, höll på med mycket örter och sånt när hon växte upp. Och mormor kunde väldigt mycket om örtlära och vad man skulle använda sig när man hade ont i magen, eller hade även något som vi kallade sig onda ögat som man skulle liksom bli botad av. Då skulle man göra detta på ett speciellt sätt, och så skulle man lära ut detta, så skulle man göra detta på julafton och så.
Det onda ögat. Vad heter det där ögat med, som är blått från Grekland?
Ja, men jag vet inte vad det heter, men det är onda ögat. Det är skydd mot det.
Ja, det är det, va? Ja, exakt. Det var det jag kände på mig.
Det onda ögat. Har du fått onda ögat? Grejen är typ så här, när jag växte upp så har jag alltid trott på onda ögat. Vi säger typ så här, när barn ligger och sover, och det gjorde du även på mina barn, om de sover med halvöppna ögon, då betyder det att de har fått onda ögat på sig, och då gör man det här liksom speciella saker man ska göra för att bota det.
Ja, du går fram och så stänger du ögonen med fingrarna.
Ja, precis, bara drar ner och
så. Så.
Nej, man ska faktiskt göra lite olika saker. Så att, men jag har ju inte gjort det själv. Det är min mamma som kan det nu då. Men man gör det på ett speciellt sätt. Man gör typ ett kors i pannan och massa annat. Jag vet inte, ritualen går ut på.
Men det måste vara ganska jobbigt. Hur ofta sover inte barnen med ett halvöppna ögon?
Ja, men de säger att det är på grund av det. Och det sjuka är typ säger, jag vet inte om det är inbildning eller inte. Men sen när man har gjort det så sover de faktiskt med helt stängda ögon.
Har du upplevt det själv eller?
Ja, med mina barn.
Har du gjort onda ögat på dem?
Ja, självklart. Testa bara.
Ja, testa bara. Du sa så här, tju, 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 tju. Och så när de kollade av sig så sov de med halvöppna ögon.
Ja, precis.
Och sen så skickade du lite besvärjelse.
Ja, massa besvärjelse.
Snälla då. Och kasta lite örter och så på dem.
Men det är ganska intressant här, för alltså, vi kommer ju prata lite grann om så här förutsägelser, kan man säga, heter det, va? Så här,
predictions. Varför låter vissa ord bättre på engelska?
Jag tycker mycket låter bra på engelska. Jag tycker det, när jag lyssnar på så här engelsktalande personer bara i en typ ICA-kön, låter ju bara roligare att lyssna på än att lyssna på mig. Liksom.
Det är lite exotiskt.
Det är lite coolt faktiskt.
Ja, jaman, det är det.
Jag förstår ju typ kvinnor som fastnar för brittiskt talande män.
Tycker du brittiska är bättre än amerikanska?
Ja, men jag tycker nog att det är lite coolt. Lite den, skotska och den, irländska. Ja, skotska. Och australienska också. Fan, jag blir nästan lite så här.
Du blir lite...
svag i knäna alltså.
Precis, från ståpäls på armarna och sådär. Men australiensiska, ja. Det är häftigt.
Mm.
Hey mate.
Hey mate. Och, men det säger även britter också.
Ja, fast inte på samma sätt.
Nej, jag vet inte. Jag har träffat nog lite med olika britter. Jag jobbar mycket med England förut och då var det många, de sa mycket mate. I några ringde dem. Hello mate, what's up mate? What are you doing mate?
Ja, olika saker sa du då.
Ett och annat, ja, inte precis. Så mycket. Du då, ja. Mate?
Du då, mate?
Du då, mate?
Mate.
Men det som jag tycker är så här grejen var, jag tänkte häromdagen när det gäller min... Det här är så konstigt alltså, det här är en sant... Alltså det här är riktigt sant alltså. Jag ska åka till Gullholmen. Och så sitter i bilen så har jag precis börjat. Jag har kört mycket, jag kör mycket bil på mitt jobb så jag blir väldigt ensam. Och jag kör förbi en kohage. Men konstigt, alltså det här är så konstigt. Jag menar allvar Fredrik, det är så konstigt. De här korna står jättenära vägen. Alltså jättenära vägen. Alltså det är ju fortfarande liksom en kohage men också nära vägen. Och tittar ut så här. Jag svänger ut och så kommer jag ju till de här korna då. Och så fortsätter jag raksträcka. Konstigt nog vet vad jag gör. Jag ler till dem och börjar vinka. De här korna, jättekonstigt. Och ja. Jag tänkte säga, varför gjorde jag det precis? Vad fick mig att känna att de här korna ville verkligen ha en hälsning från mig?
Du kände ju glädje för att det var sommar och ja, sol och korna på grönbete.
Ja, det kanske var så.
Det var ju jättefint.
Ja, det var jätteroligt. Jag kände så här, fan vad trevligt det var att vinka på de här korna.
Jo, men det är samma som när vi åker och till våran häst. Så... vägen är ganska lång in till stallet och hästhagarna. Och vi ser ju hästarna från bilen på kanske 300-400-500 meters håll. De har ingen aning om att vi kommer då. Men redan då så börjar man le lite grann. Och det är nästan så att jag kanske inte sitter i bilen och vinkar så, men det händer någonting.
Men känner du att det är typ så här lika trevligt att liksom hälsa på dina hästar som att du skulle komma hem och hälsa på en vanlig människa?
Nej, jag känner inte alls det på samma sätt. Men det är ju en annan glädje. För då när jag kommer hem, när jag har varit i Norge och jobbat, så jag är ju borta 3 eller 4 dygn då. Och så när man kommer hem. Och Anna har ju berättat det att hundarna kan känna av redan när jag öppnar dörren längst ner i trappuppgången utan att det hörs någonting. Då börjar de skruva lite på sig. Och sen när jag väl öppnar dörren, alltså de skriker ju hundarna.
Men det gör de ju redan när jag kommer.
Ja, men de är ju arga på dig.
Ja, jag vet. Nej,
har de ju längtat efter. Och man får sätta sig ner på knä och de kramar om en verkligen. Lägger tassarna om axlar och slickar en ansiktet.
Du var nära att säga attackera. Du var nära att säga ordet attackera.
Ja, men det är nästan så. Jag ska inte säga att de blir hysteriska, men de blir så glada som vet inte vad de ska ta vägen.
Men känner du?
För jag läste någonting på... Ja, det var väl den här ansiktsboken. Facebook-hälsan.
Ja, jag tänkte säga, ja. Vad menar du?
Ansiktsboken, vad är det för något? Ja. Men där stod det någonting. Tänk om du skulle behandla andra som en hund gör. Och så var det massa exempel på typ när vaknar varje dag med ett leende. Äter alltid med god aptit. De blir överlyckliga när de får komma ut och springa löst. Alltså... Bara massa sådana små exempel på hur en hund i det här fallet gör då. Vilket annorlunda tankesätt.
Ja, jag vet. Men tänk så här istället då. Om du hade gjort en video där du har agerat exakt som en hund när du kommer innanför dörren där du verkligen attackerar Anna.
Ja.
Och så bara lägger det på henne varje gång.
Och du slickar henne i ansiktet.
Slickar henne i ansiktet så. Och sen
vi kanske får göra en, vi skulle göra en YouTube på det.
Ja, faktiskt. Så här är det vara en perfekta människan enligt Fredrik då.
Som en hund. Precis. Som en hund. Ja, vad lycklig alla skulle vara då.
Ja, men jag tänker egentligen, jag tänker oftast så här på katter och så. När de kommer in och säger att de är torrfoder. Tänk så här, de klagar ju väldigt sällan på vad de äter. Jag tänker så här, önskar att mina barn var likadana. Att de kunde verkligen bara få äta
torrfoder. Ja. Eller cornflakes kanske. Eller
ja, det gör de inte ens. Det är det. Men ja, jag tycker ju nästan att det är ju nästan roligt att prata om det här. Om att prata om förutspådda
saker. Ja. Ja, precis. Så det här avsnittet det ska ju handla om en man som heter Edgar Cayce.
Mm.
Och han föddes ju 1877 och han gick bort 1945. Men och det som Edgar Cayce är känd för, det är ju för att han var den sovande, vad heter det?
Profeten.
Den nej, men, sovande profeten, ja, ja. Precis så kallar man honom.
Men är det, man kallar väl den kanske, som vi skulle kalla den på svenska, kanske ett medium då?
Ja.
Transmedium och sådär.
Han var ju transmedium, exakt. Så att man, jag börjar väl med lite bakgrunds... historia på honom då, så får vi reda lite på vem var när han var liten och vad som hände med honom då, så går vi vidare sen på predictions som han har gjort och så kommenterar vi på det, tänker jag. Och det var så att när Edgar var 11 år gammal så gick han in i skogen för att studera Bibeln. Då såg han en kvinna med vingar, en ängel, som frågade honom vad han mest av allt ville ha ut av sitt liv. Han sa att han ville hjälpa andra människor, helst sjuka barn. Senare samma dag så fick hans pappa ett telefonsamtal från skolan där de ringde och sa att Edgar, han var inte bra i skolan. Han hängde inte med alls och låg väldigt, väldigt långt efter. Hans pappa blev väldigt arg för det här och gav han en sån rejäl örfil så att han åkte i golvet. Så bara ekade huvudet på honom. Och i det här ekot så hörde Edgar kvinnan från skogen igen, som sa till honom att han skulle lägga läroboken under kudden och sova på den. När Edgar vaknade nästa dag så visste han allt som stod i boken. Han kunde till och med den utantill, ord för ord. Efter den dagen sov han alltid på böcker och han lärde sig det som stod i dem. Det hade varit en rätt schysst förmåga, Oskar.
Ja, alltså jag tänker oftast det så här att när man har gått och gjort den här researchen att undrar verkligen om han, hur han fick informationen från en stängd bok. Eller om han låg och läste hela natten, tänker jag.
Ja, men ja, för att grejen var ju det att efter den natten så sov han alltid på böcker. Och han blev ju otroligt kunnig. Han kunde ju jättemycket. Och att då förutsätta eventuellt då att han läste de här böckerna på natten, han skulle ju aldrig sova då.
Nej, han skulle ju aldrig göra det. Det är det som är så sjukt alltså.
Han hade ju gått runt som en levande zombie.
Men jag tänker lite grann, Fredrik, du kanske kan lägga dig natt då med din iPad under kudden och så kanske du kan allting på Google morgonbitti.
Vi pratade ju lite om det förut och det hade ju varit så häftigt. Så att jag tänker att jag ska testa det. Helt klart. Men grejen med det här då, att för han sov ju på kuddar, höll jag på att säga. Han sov på sin kudde och så hade han böcker under det där. Och ett år senare så var han den bästa eleven på skolan. Han flyttades till och med upp en årskurs. Och det var runt den här tiden, då var ju Edgar någonstans, vad kan han ha varit, 11, 12, ja, 12, 13 år gammal. Det var då de förstod att det var en väldigt speciellt med Edgar. Sen, några år senare, så var Edgar ute en dag på skolgården och lekte. Och han ramlade eller skadade sig så illa så att han blev delvis förlamad. Och samma natt så drömde Edgar en dröm om ett botemedel. Och det här var en blandning av olika örter. Och han berättade för sina föräldrar på morgonen att han hade drömt det här. Och ville att de skulle göra den här blandningen med alla de här örterna. Och eftersom föräldrarna förstod att Edgar var lite annorlunda med det här med böckerna. Han sov på böcker och han hade ju flyttat upp sig ett par snäpp i årskurser för att han hade blivit så himla duktig. Så gjorde de det. De gjorde den här blandningen eller cocktailen till honom och han fick den. Och dagen efter så var han inte förlamad längre. Och det här är ju lite, det här är inte första, eller det är väl första gången i hans liv som han kommer på något sånt här. För det finns ju fler händelser där han helar sig själv.
Ja, du berättade lite grann, tror jag, att han även hade tappat talförmågan också.
Ja, precis. Vi pratade lite om det innan på den här. Och det var faktiskt så att under ett annat tillfälle så fick Edgar problem med halsen. Och det satte sig på stämbanden på något vis. Så att, historierna går lite skilda håll, så gör de ju inte, men han har ju tappat rösten, men en del menar på att han var utan röst i säkert något år, andra inte lika länge, men det låter vi osagt. Och han hade hört talas om en hypnotisör, Edgar, som kunde hypnotisera och kanske kunde hjälpa honom. Så att han träffade den här hypnotisören och hamnade då i hypnos. Och under hypnosen så talade Edgar om vad problemet var. Varför han inte kunde prata. Och det var psykologiskt, berättade han. Och då sa hypnotisören till honom att under hypnosen att han skulle öka blodflödet till det aktuella området i halsen för att bota att han inte kunde tala. Och lite senare, sen när hypnosen var färdig och Edgar vaknade upp, så kunde han prata igen.
Det är det koden då.
Ja.
Men jag tänker bara, han kanske bara var tyst. Han kanske bara var tyst.
Ja, det, alltså det, vi vet ju inte så mycket om Edgar. Det är ju, eller det finns ju mycket om Edgar, men vad är sant och vad är inte sant? Det här låter ju väldigt otroligt.
Ja, det är ju väldigt spännande.
Eller är det troligt kanske?
Ja, det vet jag inte.
Det är, oavsett så är han en väldigt intressant man.
Mm.
Sen så, vad heter det, var det vid ett tillfälle som han faktiskt... Det var en 5-årig flicka och hennes föräldrar som tog kontakt med Edgar. De hade sagt att flickan, hon var diagnostiserad med en dödlig hjärnskada. Och det här var deras sista hopp egentligen, att vända sig till Edgar. Och när de fick kontakt med Edgar så konstaterade han att det var ingen hjärnskada, utan flickan hade problem med ryggraden. Och man kunde bota det här genom att man justerade på ett par ryggkotor i ryggen. Och då försvann alla flickans symptom. Som den vanliga sjukvården då hade trott att det berodde på en hjärnskada.
Mm.
Och det här gjorde att, när det här blev känt, det var ju då han började få otroligt massa brev. Alltså han, för man skrev om det i tidningar och allt sånt. Så att det blev ju en brevstorm, som man säger.
Tänk om vi hade fått brevstorm, det hade varit fantastiskt bra.
Det hade varit, ja.
Men det gäller inte att skriva massa brev. Alltså.
Vi får ju mailstormar emellan. Ja. Eller DM-stormar, som det kallas så fint för idag.
DM-stormar. Men jag tänkte lite grann så här, att man skulle faktiskt kunna göra så att vi lyssnar lite grann hur Edgar faktiskt lät när han gjorde sina predictions.
Mm.
Say 2 ounces of Russian white oil.
1 ounce.
Han har på med botemedel här mot något. Det låter faktiskt ganska... Jag tycker det är ganska intressant även hur dålig inspelningsljud var förr i tiden. Ingen klagar på dem.
Nej, precis. Och det här, när kan detta ha varit?
Detta var ju varit när han var väldigt...
Någon gång på början på...
Ja, det måste vara 30-talet.
30-tal? Ja, det var bara några år innan han dog.
Ja, men jag vet inte hur länge han pågick med
dem. Men man har ju hört lite radioupptagningar från 30-talet sådär, och det är ju... Det hörs ju gammalt.
Ja, verkligen. Men saken är att det som jag tycker egentligen är kul är ju ändå att han har gjort över 14 306 readings ändå och förutsägelser. Vi vet ju inte alla de här, men det finns ju några förutsägelser som har på något sätt haft en sanning i sig och även varit ganska korrekta. Men det är ju ändå väldigt, kanske lite väl lite tanke på ändå att man har gjort 14 000 stycken.
Ja, alltså gör man 14 stycken förutsägelser.
Inte 14, 14
000. 14 000 stycken, ja 14. Ja, men då hade man satt dem så hade det varit jäkligt bra. Men 14 000, så rent statistiskt så får man ju in många.
Mm. Men vissa är ju ändå ganska coola då, tycker jag.
Ja, det är de. Och om man tänker på det han började med då, det var ju de här uteslutande egentligen medicinska förutsägelser där han hjälpte folk, eller människor då, att bli friska och hitta mediciner, och han ställde diagnoser och sådana saker. Och det var ju det som gjorde att han blev känd också. Och med det här kändeskapet så kom det ju väldigt många människor som ville ha hjälp med massa andra saker. Och det har vi också exempel på. Från på här ju. Jag kan ju ta... Ska jag ta någon, eller vill du prata lite grann?
Nej, men jag tänkte lite grann. Du sa att du hade, att han hade förutspått eller hade någon diagnos på någon. Jag vet inte, det har inte jag, så det får du gärna i så fall dela med dig.
Ja, men jag gjorde ju precis det.
Ja, men jag tror du skulle göra det igen.
Ja, nej, men jag tänkte på det här med börskraschen.
Okej, ja, men han gjorde ju väldigt många förutsägelser i alla fall. Och du får gärna köra börskraschen.
Jag tar börskraschen. Ja. Jo, det var så att 6 månader innan börskraschen som ägde rum 1929 så varnade Edgar alla sina vänner om att sälja sina aktier. Och det var ju några som inte gjorde det, tyvärr, för dem då. För de blev ju av med all sin rikedom. Och till på köpet så förutsåg han även att marknaden skulle vända på våren 1933. Och det gjorde det samma år 1933 i januari. Och det här gjorde han ändå. Börskraschen förutsåg han 6 månader innan. En del säger det att Edgar, han kunde ju väldigt, väldigt mycket. Han var väldigt påläst. Han kunde ju alla böcker han hade sovit på. Så att en del menar på det att det kanske inte var så svårt att förutse att börskraschen skulle komma. Kanske inte inom 6 månader, men att den var nära förestående. Och det är ju lite sådana här grejer som talar emot Edgar och hans förmåga då. För en del säger att det stämmer inte någonting, utan han, rent statistiskt sett så får man upp. Man får rätt om man kommer med så många förutsägelser. Men jag tycker det som är intressant är att han har ju massa förutsägelser som har slagit in.
Mm. Jag tycker det är ganska intressant. Såna. Ja, men grejen är typ så här. Jag tycker någon som är ganska intressant är ju att han säger ändå att USAs 44:e president kommer vara svart. Och Barack Obama var ju 44:e presidenten till exempel. Och det tycker jag är så här en jättebra förutsägelse.
Ja, precis. 44:e president också. Mm. Det är nummer på det. Och sen på den tiden då, det här är ju 30-tal.
Ja.
Att USA skulle ens ha en svart president.
Ja, och ens, det liksom ens ja. Tänka den tanken och säga det liksom så. Och verkligen säga att det här kommer hända. Jag förstår att många höjde på ögonbrynet när han berättade det liksom.
Exakt. Och det, när vi ändå är inne på presidenter så... Så förutspådde han ju även att John F. Kennedy och Franklin D. Roosevelt, att de skulle gå bort under sina presidentperioder. Och det gjorde han ju. John F. Kennedy, han blev mördad, och Franklin D. Roosevelt, jag tror han gick bort en hjärtattack eller sånt där, va?
Ja, grejen är typ så här att det är bra om du gör en side note här. Det är inte att han har förutspått att just det är de namnen, men han har förutspått att 2 presidenter kommer få vara med om det här liksom, medan de sitter som aktiva presidenter då.
Exakt.
Så att det är inte just namnet då. Så det har han inte lyckats pricka in, men ändå, han har prickat in de 2 grejerna.
Mm.
Sen har han ju även gjort någonting som lät som science fiction när han gjorde den här förutsägelsen, och det var ju då när han gjorde en reading 1927 då, och då var det att man skulle av en bloddroppe kunna diagnostisera sjukdomar. Och på den tiden så var det ju verkligen väldigt i framkant och väldigt science fiction. Och
det var science fiction, ja.
Ja. Och det tycker jag är ganska coolt ändå att man gör det. För jag tänker lite grann, tänk dig då om du levde på 30-talet, egentligen vad lite man visste om allt. Och att man ändå kunde egentligen säga vissa saker som... Typ tänka på att om man diagnostiserar blod, det låter ju liksom vettigt, och alla andra bara, nej, men det där låter ju löjligt. Och så finns det en som tycker det här låter spännande och bra. Och ja. Det säger han. Och så prickar han in det.
Ja, det är sinnes. Jag menar, 30-talet, det är... Det är länge sedan.
Min mormor föddes 29 liksom.
Uh-huh.
Och jag kommer ihåg att, att hon berättade historier liksom, när hon växte upp. Typ så här, som var typ så här, hur fan kunde ni ens tänka så? Eller hur kunde ni tro på det där? Liksom?
Uh-huh.
Så att, jag menar, det är ganska coolt ändå att han låg ändå väldigt i...
Man kan säga att han låg i framkant, ja.
Definitivt. Ja, man gjorde det ju verkligen. Och sen är det ju så att han hade ju även förutspått också att, att Hitler skulle kliva upp och
ta makten,
ja. Och som sagt, återigen, inte namnet Hitler. Jo, kanske var det med namnet Hitler. Jo, det var det. Han hade ju förutspått det, ja.
Mm.
Så att, det är också ganska coolt ändå att göra det.
Ja, att han skulle styra graderna och att... andra världskriget skulle starta, och det är en allians mellan Tyskland, Österrike och Japan, och han förutspådde till och med att USA skulle gå in i kriget 1941, och det var ju några år innan. Men sen är man där igen då, alltså det är ett världskrig, men dels att förutspå ett världskrig, det är ju helt det är ju ganska otroligt. Men när man väl har prickat in att världskriget ska vara, då kanske det inte är så långt borta att en stormakt ska gå in och,
nej,
och plocka poäng. Men det är ändå så långt borta. Jag menar, det är som att du och jag ska göra en förutsägelse här nu om ett krig.
Ja.
Vilka länder ska vara med? Vilka år ska det vara? Vilka allianser ska vara? Alltså det,
men samtidigt så vet vi ju inte riktigt heller hur mycket av det här var på tapeten egentligen under de här åren innan han gör det här. Jag vet inte exakt vilket år han gör förutsägelsen med Hitler egentligen.
Nej.
Så man vet ju inte egentligen hur mycket det har stått om Hitler i tidningar. Eller så. Det kan man ju kanske också lista ut om man kanske är ganska smart på den tiden. Så det vet man ju inte. Men sen någonting som jag tycker är intressant är ju att de här essäerna, så säger man. Han beskrev dem i detalj många år innan även de här döda havsrullarna upptäcktes.
Mm.
Och han hade ju även liksom gjort så att han hade beskrivit de här väldigt detaljerat. Mm. Och sa även att de här skulle upptäckas 1947, de här döda havsrullarna. Och två år efter han hade dött då, så...
Om du just nu sitter och tänker, hur gott vore det inte med en kaffe och äppelpaj? Då har vi läst dina tankar. För nu har vi en Donken Deal med just kaffe och äppelpaj för bara 25 spänn. Välkommen till McDonald's.
Hej Coop-medlem! Vi vet att du gillar att göra bra affärer. Så köp färsk laxfilé för 179 kronor kilot. Det blir gott till en fräsch vårsallad med ätmogen avokado för 10 kronor styck. Du hittar helgens bästa medlemsklipp på Stora Coop. Vi ses!
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry.
Så hittar de som gör.
Mm. Och den här 1934, det var då han förutspådde detta. Det är alltså 12 år.
Men inte tidigare. Sjukt ändå. Ja, du hade, det sjukt. Var ingen som visste om den här sekten liksom.
Nej. Och ens bara gå in och börja prata om en de var väl judar.
De var judar, ja. Mm.
Och det han gjorde att prata om dem och att det ska komma fram mycket noggranna skrifter och dokument som beskriver det här.
Och han har ju beskrivit dokumenten ganska detaljerat om man går igenom i hans readings tydligen.
Mm.
Han har gjort 171 stycken såna readings på det här.
Ja.
Och det är ganska coolt.
Det, alltså jag tänker så här. Han jobbade som fotograf, va?
Mm.
Och det här gjorde han ju bredvid. Han kan ju inte ha haft någon tid över.
Nej, verkligen inte.
Jag tycker att vi jobbar ju både du och jag. Vi har ju heltidsjobb och vi håller på med podden och lite annat. Sådär. Men tänk om vi då skulle skriva 14 000 sån här.
Han skrev inte ner dem. Han hade ju någon som satt bredvid det.
Han hade en scenograf. Men han sa ju dem i alla fall.
Ja,
han gjorde ju dem.
Det som jag också tycker är intressant är ju faktiskt att han... även förutspådde egentligen att man skulle hitta delar av Atlantis. Han pratade rätt mycket om Atlantis. Det var verkligen någonting som han hade fokuserat mycket på. Och han hade sagt också att man skulle hitta detta nära under vattnet, i havsvattnet under Bimini då. Och 1968 eller 69 då så upptäcktes Bimini Road, som många tror är en del av Atlantisvägen faktiskt. Men det är ingenting som är bekräftat, men det är ju vad folk tror. Och någonting som är också ganska coolt, som jag tyckte var faktiskt en av de fräckaste grejerna och som jag verkligen brinner för, det är att han förutspådde även att det skulle finnas tunnel under vänster framtass av Sfinxen i Giza. Och mycket riktigt, 1987 så var det ett japanskt forskarteam som utförde ett elektromagnetiskt röntgen på Sfinxen och hittade då att det fanns ganska många tunnlar just under vänster tass då. Och än idag så har ingen fått tillträde till det. Förmodligen har ju någon det, men ingen som har gått ut med information. Och i ett av de mest kända readings så säger han att Atlantis är verkligen starkt kopplad till Egypten. Han säger även att Atlantis blev förstörd 10 000 år före Kristus i en stor katastrof. Och eftersom de hade så jätteöverlägsen teknologi då, så fick de veta att den här staden skulle egentligen komma till en katastrofpunkt, och att de då gömde hemligheten om deras liksom liv och allt det här i den här biblioteken under Sfinxen. Och Edgar säger också att Atlantis inte var någon så här bronsålderscivilisation som var på den tiden. Det var en vetenskaplig avancerad samhälle med både ubåtar, elektromagnetiska flygplan, hissar, luftballong och broadcastingsystem då. Han säger att de som bodde på Atlantis kunde leva väldigt många år, upp till 10 000 år. De hade teknik som gjorde att de kunde göra sig unga gång på gång. Och för att det skulle funka krävdes en särskild kristall då, som heter Tuai Stone, som Casey beskrev som en sexsidig syndretisk kvarts, typ någon sån där, någon sån där futuristisk namn, som man kunde aktivera med någon slags ultraviolett ljus. Och då tänkte jag så här, hade de alltså, de hade kommit så pass långt så att vi kunde egentligen leva i 10 000 år.
Ja, men tänk dig det, man skulle haft en sån kvarts då. Ja. Typ som en laser. Och så, nej men nu, jag känner mig lite gammal här nu. Nu får jag föryngra mig en 20-30 år. Men tänk att alltid vara 22-23 bast.
Fan vad tråkigt.
Ja, men du har ju fortfarande med dig din kunskap.
Ja. Jo, det har du
ju. Men jag tänker, det var ju typ på den tiden när jag var i den åldern. Det var ju då jag var som mest tränad och man orkade hur mycket som helst. Ja, ja. Man hade inget problem med närminne, ingenting sånt. Man kommer ihåg grejer. Alltså det hade ju varit så jävla klockrent.
Fan, det var gött det hade varit i andra. För jag tänker lite grann så här också. Det så här, man orkar ju inte lika mycket nu när man är äldre som man var när man var ung. Jag tänker bara det så här, jag skulle ut och festa det så här, tänker jag. Jag festar ju aldrig, men om jag skulle göra det. Jag skulle fan inte ens, det så här, jag skulle inte ens orka göra det jag skulle göra dagen efter som jag var när jag var 22.
Nej, jag vet, jag kommer ihåg, jag var iväg med en kompis och åkte snowboard i Tjeckien. En vecka var vi där. Och man höll ju på varje dag.
Mm.
En hel vecka.
Jag fattar, det var äckligt. Och så förmodligen också sån här, vet du det, sån här återställare också.
Ja, det jag vet inte om man kan med att säga det, men jo, vi börjar ju frukost med en Jägermeister.
Ja.
Jägermeister och ägg.
Mm. Jag är ju verkligen var mogen då, vid 22 alltså.
Ja, fast jag var ju betydligt äldre då, men än 22 faktiskt, ja. Kommer jag på nu. Men, ja. Men i vilket fall som helst, så idag hade man ju aldrig fixat det.
Men jag tänkte då, om vi jämför egentligen med hur du var när du var 22, och egentligen vad Edgar Casey hade gjort när han var förmodligen 22. Han hade läst, när han var 10 hade han läst redan Bibeln typ 12 gånger.
Ja. Ja, precis. Och han var ju väldigt troende.
Ja.
Och det är bra att vi kommer tillbaka till ämnet. Det är kanonbra. För han fick ju sina förutsägelser, eller väldigt, väldigt många av dem, från Akasha-arkiven. Och han gillade ju inte det riktigt. Eller Akasha-arkiven gillade han. Men sen så, de här när man går tillbaka i och kollar på tidigare liv och sånt. Han var inte riktigt förlikad med det. Så att det tyckte
man varför eller?
Jag kopplade till hans kristna tro.
Mm.
På det jag läst och de filmerna jag sett om honom. Men jag har inte fått någon riktigt bra förklaring till det, utan det är min egen slutsats som gör det.
Jag tycker det är ganska intressant med Akasha-arkiven egentligen. För grejen är typ så här, jag kommer ihåg när jag gjorde min regressionsresa med Anna ju. Och då vet jag att jag är inte på jorden, men jag är någon annanstans. Och så kommer jag till ett slags ställe som jag är tomt ju. Men där säger jag faktiskt att det får till mig jättemycket information där inne ju. Och jag hade ingen aning om egentligen alls om Akasha-arkiven egentligen. Jag tror jag har hört det typ så här, säkert någon gång i längs poddens väg.
Ja, men det, jag vet att vi har haft några som varit inne och
lyssnat på det. Ja, det är väldigt få alltså.
Men de har inte sagt egentligen vad det var.
Nej, nej. Och då säger ju Anna typ så här, men det kanske var Akasha-arkivet då. Och för er som inte vet det, för det var ju ingenting som jag hade så jättestor koll på, även bara för att man har den här podden som inte kunskap inom allt då. Så är det så att Akashic Records, som heter på engelska, är som beskrivs som livets bok. Allt samlas i denna bok från tidigare liv fram till detta livet. Det rymmer alla dina tankar, känslor, handlingar från varje livstid. Akasha kommer från ordet akka som betyder lagringsplats och sa som betyder dold eller hemlig. Alltså så är det egentligen en enkel översättning, är alltså en osynlig utrymme eller lagringsplats då, som vi människor sitter då med i, förmodligen då i våran själ eller något sånt där.
Ja, men jag har för mig, jag kan ju få för mig grejer, det behöver inte vara så, men jag har för mig att vi pratade med någon i någon podd som sa att de här Akasha-arkiven, att de finns i ett annat universum typ, eller en annan dimension.
Ja, det finns de säkert.
Men jag kanske har drömt det här.
Ja, jag vet inte. Jag vet ju i alla fall att där jag får ut den här informationen, så säger de egentligen att alla kan nå de här och Akasha-arkiven egentligen då.
Alla har tillgång till den, ja.
Så varje gång du får en insikt av intuition eller en känsla, då får du en inblick i den gudomliga visdomen som finns i en Akasha-record då, säger man då.
Mm.
Och sen finns det då att arkivet övervakas så mycket höga ljusvarelser samt av karmaherrarna då.
Mm.
Och jag tycker att allt det här är ju så, det är ju nästan som att man gör ett eget avsnitt av Akasha Records nästan. Ja. Att det finns säkert hur mycket som helst, och säkert någon som är mer liksom expert.
Vi får bjuda in en expert
på Akasha Records.
Ja, vi kan, ifall någon av er kära lyssnare som lyssnar på det här avsnittet kan och vet mycket om Akasha-arkiven, så får ni jättegärna skicka ett DM till oss och tala om det, så kanske vi kunde göra ett avsnitt ihop med dig på det.
Precis. Så, men om vi pratar om de här förutsägarna som vi gjorde med Edgar Cayce, så var det faktiskt en grej som jag tycker är lite läskigt faktiskt. Det är ju att den 1 januari 1945 så förutspådde Edgar Cayce att han skulle bli begravd om 4 dagar. Och han dog av en stroke den 3 januari. Alltså det har gått 2 dagar egentligen. 1945, och begravd i Hawkesville, Kentucky, där han föddes. Så han säger att han ska dö om 4 dagar.
Och ja, så dör
han.
Ja.
Och så dör han på typ 2.
Mm. Ja, på 3:e dagen.
Ja, det beror på hur man ser det då.
Ja, precis.
Men är inte det typ så här egentligen skjuten då, att han fick till sig det?
Jo. Fast om man vänder på det. Har man tillgång till Akasha-arkiven, så är det ju inte det.
Eller om man tänker på att han kanske hostar väldigt mycket.
Ja, precis.
Eller kanske med stroke, så det kan ju inte veta.
Nej, det kan ju inte veta. Så att man, för det är ju som du sa där, det är ju livets alla böcker, men det är ju ett arkiv.
Ja, men det är från tidigare liv till detta livet.
Ja, så jag menar, jo, men precis, det är ju allt. Och det är ju, man säger
tror
ju,
du får framtiden också?
Man säger ju det, att i och med att du kan komma åt alla ögonblick i alla liv som har varit, och alla känslor och tankar i de här ögonblicken, så kan man även använda informationen i Akasha-arkiven för att förutspå framtiden. Men under vissa förutsättningar då. Och det är väl så han fick, det är ju så han har fått till sig de här Akasha-arkiven då. Nej. Eller arkiv. Han har ju
Han har ju förutspått väldigt mycket. Han förutspådde till exempel att det är egentligen så att vi mellan 1958 till 1998 skulle ju märka en förändring i våra poler egentligen på jordens skorpa ju.
Ett polskifte.
Ja, och 1998 så får ju NASA reda på att det håller på att ske en förändring. Och när den här italienska vulkanen Etna då får en utbrott, och det har man precis fått då för något år sedan här. Och när Mount Paul också får ett utbrott samtidigt, så ska det ske den stora katastrofen. Och då är det ganska läskigt egentligen, för då är det ganska stora katastrofer. För då är det ju så att Sverige kommer hamna, nästan hela Europa hamnar under vatten.
Norra Europa, ja.
Ja, och det kommer, Sverige kommer bestå väldigt mycket öar och sen kommer väldigt många kustlinjer och jättemånga länder kommer ju verkligen vara under vatten och så kommer även de kalla platserna kommer bli även ganska tropiska och så vidare.
Mm. Ja, Afrika skulle bara vara tre delar utav Afrika som skulle ligga ovan vatten och Asien går nästan helt under och Kinas kust flyttas och Australien tappar 25% av sina landområden. Det är jättemycket.
Och det är jättemånga människor som förmodligen också kommer stryka med i det här. Så det egentligen känns det lite grann som syndafloden om jag ska vara helt ärlig.
Ja, men det blir ju det. Och han menar på det att när Edna och Polly, när de får sina utbrott samtidigt, då har du 90 dagar på dig att utrymma alla jordens kuster.
Ja, men frågan är typ så här, var ska vi lägga 90% av alla personer då? Vi vet ju, alltså det är ju så, alltså om vi kollar på kartan som jag har faktiskt gjort, så ser man ju väldigt att det är väldigt få platser som kommer, alltså det kommer bli överfullt om vi lägger människorna på de här få platserna som existerar.
Jo, men ja, och sen så tror jag vet inte ens om vi har medel att förflytta alla de här människorna till de platserna, även om vi skulle vilja göra det, och sen så skulle det ju, det skulle bli väldigt tätbefolkat, verkligen.
Men om vi pratar på egentligen andra människor som har gjort förutsägelser, så gjorde jag så att jag kollade lite grann vad Nostradamus hade sagt för 2022 egentligen. Och det som jag tyckte var intressant där, det var ju faktiskt, han hade sagt att Rysslands president skulle bli mördad 2022. Och det sjuka är att den här YouTube-videon är, som jag kollade på, är från 21 november 2021 och Ukraina-kriget började februari 2022. Och han förespår även ett tredje världskrig 2022. Han förespår att London kommer bombas av islamister. Och han förespår någonting som jag tyckte var väldigt roligt och spännande. Det var att vampyrer skulle förgifta människor med, förmodligen med något virus. Och det var tre bröder som var vampyrer som skulle liksom sprida ett virus. Och så tänkte så här, ja, han kanske hade lite, ja, han kanske hade lite fel där med året just då. Men jag tänkte så här, covid är något virus. Jag tänkte så här, kan det komma ifrån, det gjorde ju inte det. Det kom inte från en fladdermus, men det kanske, man vet aldrig, det kanske kommer från en fladdermus. Och sen så förutspådde han även att vi skulle bli attackerade av aliens, UFO 2022. Så att han gjorde i alla fall det med, jag tyckte det var intressant, det var ändå att han hade sagt att Rysslands president skulle dö 2022.
Ja, ja, det är ju en stund kvar så att...
Ja, men jag känns ju som det är rätt bara att han väljer just 2022 också.
Ja, det känns jävla rätt.
Det känns ju. Så är det någonting man ser fram emot, så är det ju verkligen den prediction.
Ja, ja, faktiskt. Nu kanske man inte önskar livet av människor, men det skulle ju bli något helt annat faktiskt.
Ja, han behöver ju inte...
Helt klart.
Han behöver ju inte liksom vara kvar. Han kan åka till ett annat universum.
Han kan pensionera sig. Helt klart.
Retire. Helt klart. Retirement.
Ja. He will retire. Men är vi färdiga med Edgar då?
Jag vet inte. Har du mer information om Edgar? Jag tycker att Edgar är intressant. Jag har kollat på bilder på honom. Vissa bilder tycker jag att han ser lite läskig ut om man kollar på hans ögon bland annat.
Ja, ja, men jag kan ju ta några grejer till då. Han förutspådde även tsunamin 2004. Som drabbade Thailand, Indonesien och Sri Lanka och Indien bland annat. En annan grej som han gjorde också, det var att han hjälpte polisen att lösa fall. Och ett av de här fallen som han löste blev väldigt, eller väldigt, men det var ett mordfall. Och man hade ingen aning om vem som var mördaren. Och i en sån här reading då, som han fick fram, så berättade han det att det var... Att de var systrar, så att det var en kvinna som hade blivit mördad. Och då fick han fram att det var en yngre syster. Han fick även fram varför. Och det var det att, det här är ju en stund sedan då såklart, eftersom han levde i början på 1900-talet. Och då var det en man som hade friat till den ena systern via brev. Och den äldre systern då, som senare blev mördad, hon hade gömt det här brevet för att hon blev så svartsjuk på sin yngre syster. Och många år senare så fann den yngre systern brevet och hon blev så jättearg så att hon tog en pistol och sköt systern. Och kastade ut pistolen genom fönstret. Det var på typ någon, ja, inte höghus, men de var högre upp i alla fall. Och det fick han också fram, så att han hittade att det var en syster, att det var en yngre syster, motivet, och de hittade även pistolen. Men där han sa att han var.
Det låter ju lite grann som, vet han,
Sherlock Holmes.
Nej, ja, den andra, vet han. Han fransmannen. Men det är ju lite läskigt egentligen då, egentligen, att man går till ett medium på 30-talet när man inte egentligen har egentligen tekniska bevis på det sättet. Det är med, han kunde ju egentligen sagt vem som helst, alltså, förvånande gripit. Det är ju lite grann som man gjorde förr i tiden, typ så här, ja, men den,
här, och så här gick det till, erkänn, ja, annars,
ja,
så får du spöra.
Ja, men lite grann som man gjorde med slavar och svarta människor förr i tiden, att man egentligen kunde sätta dit dem för vad som helst, för att det, eller bara använt med häxor egentligen.
Ja.
Så jag menar, det är lite läskigt ändå att han gjorde predictions som är på mordfall som egentligen kanske inte ens hade ens rätt på.
Nej, det vet vi. Kan ju inte sitta
hon här kanske idag. Stackaren var ju helt oskyldig. Hon kanske inte ens hade skjutit sin syster.
Nej, men vad vet vi? Egentligen vet vi ingenting.
Nej, vi vet ingenting.
Vi får ta kontakt med Arkasha-arkiven så får vi reda på det.
Eller så får vi ta kontakt med... med Google och se vad det står om den här stackars kvinnan som blir ditsatt för mord. För det kanske visar sig att det var helt fel.
Nej, men det, ja, enligt researchen och de klippen och det vi har läst om det så stämmer det ju. Men det behöver ju inte vara sant för det. För det är ju så att en del... Edgar Cayce, han har ju massa anhängare. Som tror att han var en, eller han var ju en fantastisk man med massa kunskap, och uppenbarligen så har han gjort flera förutspådelser som har varit sanna. Men sen så har man ju människor som inte tror på det här på samma sätt, och som menar att rent statistiskt så har man rätt när man gör så många readings. Och jag såg att det var ett annat program där jag såg, det var någon forskare som pratade om det, och han menar på att Edgar Cayce, att han hade något fel på frontalloben i hjärnan som gjorde att han eventuellt hörde röster och fick till sig saker. Så han menar på det att nej, men det här stämmer inte, det finns inga arkiv att läsa på där. Men samtidigt så kan ju det här, om det nu var så att han hade fel på frontalloben, så kan det ha gjort att han hade en högre medvetenhet så att han faktiskt kom åt de här arkiven på ett lättare sätt.
Ja, eller så var det så, för jag kollade faktiskt på den filmen Fenomen med John Travolta från 90-talet.
Typ. Vad hette han?
Fenomen.
Nej, vad hette han?
John Travolta.
John.
John. Det säger alltid Petra. Det säger alltid John Travolta. Ja, men det är bara för att det är på spanska heter det John, du vet. John. Så min mor sa också alltid John Travolta. Du vet, när Grease gick på TV. Bara, det är John Travolta på TV. Jag bara, okay. Som är John Travolta i alla fall. Och där handlar det egentligen om han då som, han fyller år, och jag tror han fyller typ 37-38 i filmen. Och så går han ut från baren och så ser han typ två starka ljus som typ så här står ner honom i backen, och så kommer han in i baren. Bara, är det någon som såg de här ljusen och bla bla? Nej, ingen som hade sett det. Och sen är det så att han kan lär sig liksom flytande språk genom bara bläddra i boken jättesnabbt, och han blir supersmart på att liksom lösa problem med både liksom solpaneler och hela den här biten, och massa grejer händer liksom. Och det visar sig egentligen då att han har faktiskt en tumör som trycker på hjärnan som gör att han aktiverar en del av hjärnan som vi inte aktiverar vanligtvis då, och att det är jätte ovanligt att det kan hända. Men han kunde liksom så här, han hade typ såhär telekinesis där han kunde liksom flytta pennor och hela den biten då. Så det är ju superintressant. Man frågar ju, sätter sig lite grann typ såhär, vad händer om vi på något sätt skulle kunna göra det? Skulle vi kunna trycka på våran hjärna utan tumör och få hjärnan aktivera? Skulle vi kunna lägga in någonting i hjärnan som gör att den trycker på typ så här olika hjärndelar liksom?
Ja, eller skulle vi kunna fixa någonting som faktiskt aktiverar de delarna av hjärnan som inte använder? För vad är det? Använder vi 20% av hjärnkapaciteten?
Jag tror inte ens det. Alltså. Jag tror det är 4-5% bara.
Ja, det kanske är det. Mm. Och möjligheterna till, alltså när vi använder en bråkdel av kapaciteten till hjärnan, alltså det, vi skulle uträtta stordåd.
Ja, alltså det finns ju...
Det är sjukt intressant.
Jag tror det finns en film, men jag vet inte om det är Scarlett Johansson som är med i den, vet, så här, som är jävligt spännande, där hon verkligen börjar utveckla liksom, sin medvetenhet och att hon kan helt plötsligt använda sig 100% av sin hjärna och så helt plötsligt så kan hon mer eller mindre vara typ så här aktiv överallt och ingenstans och koppla upp sig till allt möjligt liksom.
Det är hon som försvinner in i en elledning.
Ja, precis.
Den är ju absolut.
Så att frågan är typ så här, vad hade hänt om vi hade bara använt den 20-30% till? Det hade varit sjukt coolt liksom.
Mm. Vi får börja forska på någon medicin som kan lösa den gåtan.
Ja, vi kanske ska faktiskt ta och avrunda också det här fina roliga avsnittet också.
Ja, men när vi ändå är inne på filmer och predictions, då har vi Arthur C. Clarke som var med, gjorde och skrev 2001 A Space Odyssey. Och i den filmen så finns det med en surfplatta. Eller det är en platta. Och i filmen så beskriver man att ja, den här plattan, för de är ju uppe i rymden då. Och dit kommer alla världens nyheter. Och det går att bläddra den här plattan ett helt liv och så vidare. Och så vidare. Så att iPadens fader.
Jag vet, men grejen är så här, det tycker jag är ganska intressant när du säger det. För jag hade, när jag växte upp så var det en kille som han var lite mytoman egentligen. Men det hör ju inte hit i historien. Det som är mest intressant är ju faktiskt när T28 skulle komma ut. Mobilen Ericsson.
Ja.
Och då hade han ju sagt, ja men du vet, min morbror han har ju fan det annan. Du vet, han har kommit ut och det är bara touchknappar på den här, vet du. Det är ingenting annat, det är inga knappar, ingenting. Det är bara touch, sa han, du vet, så här. Och så kom den ut och självklart var det knappar och lite lucka och sån här skit liksom. Men han hade ju redan då förespått iPhonen typ år 2000 egentligen.
Ja.
Så att, och jag började tänka på det ibland, tänkte så här, undrar vad han fick det därifrån. Undrar om han verkligen hade kollat på någon futuristisk film eller någonting sånt där och fick för sig att det skulle komma. Så att egentligen är det ibland så att om man får låta fantasin flöda egentligen och göra vad fan man vill oavsett tid och ålder, så kommer man säkert hitta någonting. Alltså vi skulle kunna sitta här idag egentligen och säga typ så här att om typ 50 år så kommer vi kunna teleportera oss till exempel.
Precis. Om 50 år så finns det inga bensin- och dieselbilar.
Nej, längre. Till exempel.
Utan vi svävar fram.
Ja. Men vi sa faktiskt det att håll utkik igen för att vi kommer göra våran 2023-prediction ju.
Det kommer vi göra.
Som vi kommer faktiskt kanalisera. Och vi kommer sända detta på YouTube ju.
Vi kommer kanalisera ordentligt.
Ja.
Och komma med
våra predictions.
Ja. Så blir 2023 med andra ord.
Det tycker jag blir jävligt spännande.
Ja, ja det ska det bli. Jag längtar efter att vi ska kanalisera och ringa till Akasha och kolla läget.
Ringa till Akasha. Om man vill då självklart lyssna på fler avsnitt som inte släpps på Spotify och lite annat, så finns det faktiskt inne på Patreon. Och där ska man bli guldmedlem. Vi har sett att några blir medlemmar i lite lägre nivåer. Och det är 35 kronor för att bli guldmedlem. Och då får ni tillgång till våra extra avsnitt.
Exakt. För vi släpper minst ett avsnitt exklusivt på Patreon i månaden. Och vi har lite YouTube där också som inte släpps någon annanstans. Och man får reda på lite mer där än vad man får på de andra kanalerna. Så att Patreon, Oskar och Fredrik... Säg på det. Och precis som Oskar sa här, det är guldmedlem som gäller. Och det kostar endast 35 kronor i månaden. De lägre nivåerna, där är man bara schysst och sponsrar oss med lite pengar för att vi ska kunna hålla på som vi gör.
Precis. Och sen så är det ju också väldigt viktigt att och förstå. Jag tror att det kan vara så tyvärr att vi har skapat en lite knepig algoritm när vi byter namn på saker. Så att det kan vara så att man inte får upp faktiskt allting vi lägger upp på Instagram och så vidare nu när man har faktiskt bytt namn. Så är man intresserad och missat någonting på Instagram så kan man gå in och faktiskt på Oskar_O_Fredrik för att kika egentligen på vad vi håller på med. Vi lägger upp lite lyssnarberättelser och lite sånt har vi gjort också.
Absolut.
Så att vi kommer att förändra lite grann våran Instagram. Vi kommer att lägga upp lite mer roligt video och lite annat.
Ännu mer roliga grejer.
Ja,
det händer mycket. Det finns ingen hejd på det.
Nej, men det är så. Vi breddar ju podden. Ja, så nu är det faktiskt mycket, mycket mer aktiva kan vi kanske säga.
Mer aktivitet och lite bredare aktivitet.
Mm.
Kan man säga.
Och in och gärna prenumerera även på våran YouTube-kanal där vi också egentligen skulle gjort idag. Men det är spöregn och lite annat så att vi kände att vi går inte ut och jagar några spöken idag.
Nej, utan det får vi ta en dag när det inte spärrar in där ute.
Ja.
Lite duggregn funkar ju, men inte när det forsar ner.
Nej.
Vi får vara rädda om vår teknik.
Och vi får vara rädda om oss själva kanske också.
Det får vara. Vi kanske skulle regnat bort.
Ja, verkligen. Sommaren är kort. Så jag tycker att det har varit kul att få spela ett eget avsnitt med dig idag, Fredrik. Mm. För att det var länge sedan vi gjorde det tillsammans.
Ja, bara att sitta och blaja själva.
Blaja. Shushu, då var det dags att avsluta. Tack för att ni lyssnade.
Ja, tack ska ni ha.
Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Just nu till alla hemmafixare som gillar låga priser. Ett borr och bitset i 70 delar för snurriga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.